Tack så mycket för välkomstordet och tack för inbjudan att få komma hit och dela någonting från Guds ord med er idag. Jag heter Märta Ekström och ni kunde kanske läsa i annonseringen att jag är från Oskarshamn. Eller jag bor i Oskarshamn ska jag säga. Jag kom från Gotland. Behöver inte fundera på dialekten. Men nu bor jag i Oskarshamn sedan 5 år ungefär. Och där så jobbar jag på Oskarshamns folkhögskola. Mest med svenska för invandrare, men också lite annat. Och varför jag är här, kopplingen hit, det är att jag under några år bodde i Örebro. Och då träffade jag på Linda och Emil Jonsson. Och också Björn som jobbar här, för vi gick tillsammans på missionsskolan där. Och därför har jag också fått komma hit idag. Det är jag tacksam för. Jag har så många papper skrivit. Där. I veckotidningar och på Facebook till exempel så kan man ofta råka ut för test av olika slag. Till exempel, vilken Astrid Lindgren-figur är du? Kan det stå så här? Så får man svara på några frågor och så får man liksom se vem man då är mest lik. Eller vilken kille passar dig bäst? Eller vilken frisyr passar bäst till din ansiktsform? Eller olika såna här saker. Och häromdagen när jag satt och tänkte över den här texten som jag ska predika över idag, så slösurfade jag lite. Och då kom jag in på ett test. Och det testet var, hur bra självkänsla har du? Ja, så gjorde jag det här testet, fick man svara på lite frågor, så fick jag ett utlåtande då. Tänkte jag, det här var intressant, så tänkte jag, finns det fler sådana här test? Och det fanns det verkligen, det fanns många sådana test, så jag gjorde några fler. Och då visade sig att jag fick lite olika svar. För det var någon som tyckte att jag hade ett bra självkänsla och någon som tyckte att jag inte hade så bra. Så. Ja, men slutsatsen som jag kunde dra var att det i alla fall är någonting som engagerar många och intresserar många, det här med självkänsla och syn på sig själv. Det är någonting som då är viktigt och som många också kanske kämpar med. Och om det här handlar också den bibeltexten som vi ska stanna till vid. Och den är från Romarbrevet kapitel 12. Romarbrevet 12 och vers 3-8. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Vi kan väl be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord och nu ber vi att vi skulle få sitta med öppna hjärtan och att din heliga ande skulle tala till oss om vad du vill säga till oss idag, Jesus. Amen. Ja, i början här så säger Paulus, ha inte för höga tankar om er själva. Och hur ska vi ta emot den här uppmaningen när vi ser oss omkring och vi vet att det är många som snarare har för låga tankar om sig själva? Vi kan höra att ungdomar inte till exempel tycker att man är värd någonting och kämpar mycket med sin självkänsla. Och det är inte heller bara ungdomar, utan genom livet så kan vi inom olika områden också inte ha så lätt för det här. På jobbet, vi kan fundera om vi räcker till, presterar vi tillräckligt? Hemma, är vi tillräckligt bra föräldrar? Eller tillräckligt bra barn för den delen? Och på olika sätt, är det någon som älskar mig? Det är inte alltid självklart det där hur vi ser på oss själva, även om vi inte längre är tonåringar. Och då så kommer då Paulus och säger, ha inte för höga tankar om mig själva. Men det första vi kan fundera på då är om det kanske inte behöver ligga så långt ifrån varandra, det här med att tänka för lågt om sig själv och tänka för högt om sig själv. Tänka för högt om sig själv, det brukar vi kalla för högmod ibland, eller tänka för lågt om sig själv. Det finns i alla fall det gemensamt att man liksom har på något sätt en felaktig bild kanske av sig själv, även om den då är för hög eller för låg eller så. Men det är i alla fall så att det är någonting i den bilden av mig själv som inte stämmer med verkligheten. Och då tänker jag alltså verkligheten, vi som är kristna, vi har ju en verklighet här som vi stämmer av våra liv med. Och här i Bibeln står det ju massor saker om oss som människor. Det står att vi är lamm i en stor jord. Det står att vi är Guds avbilder och att vi älskar det. Det står en hel massa saker. Och det är ju mot den här verkligheten då som kanske vår bild av oss själva diffar ibland och inte alltid stämmer överens då. Så jag tror att oavsett om vi känner igen oss i Paulus, det här om att vi tänker för högt om oss själva, eller om det är tvärtom, eller om vi pendlar kanske mellan de här två polarna, som nog inte heller är så ovanligt i någon slags berg-dalbana, att vi en dag känner oss på topp och sen på botten sådär, så kan vi nog få ta till oss den här texten från Paulus. Och med det sagt så vill jag säga någonting mer om just högmod. Jag jobbar på en folkhögskola och förra året så hade jag en kurs för seniorer, alltså pensionärer som går på folkhögskolan. Det här är vår populäraste kurs, det är jättemånga som står i kö så här. Och då så hade vi ett tema om de sju dödssynderna. Det är ju ett begrepp i katolska kyrkan, då, ett gammalt begrepp om alltså de värsta synderna. Och då är det som girighet och avundsjuka. Och jag kan inte rabbla allihopa nu. Men den värsta av de värsta här, det är ju då högmod. Och det här, det var lite svårt när vi pratade om det här, att vi kanske inte tyckte att det var så längre. Eller, det var lite svårt att prata om just högmod, för det kändes kanske lite irrelevant och sådär. Men då läste jag en artikel i en tidning av en teolog som heter Patrik Hagman. Kanske någon som känner till han. Han är finlandssvensk teolog och han hade skrivit en artikel om just högmod. Så sa han att vi tänker ju lätt att högmod, det är samma sak som hybris. Ni vet, högmod går före fall. Att det är när jag liksom överskattar min förmåga kanske och sen är det inte alltid att det går så bra. Men då sa han, Patrik Hagman, då att så här tänkte man inte alltid förr. Och så tog han ett exempel från en gubbe, kanske en man som hette Gregorius den store. Och han var påve på 500-talet, det var ju väldigt länge sedan. Men det är ändå intressant det han sa om högmod. Han sa att det finns fyra grejer som är högmod, Gregorius. Och han breddar lite bilden av just det här med högmod. Får ni se om ni håller med om det här då. För det första sa han att högmod är när man tror att man har sig själv att tacka för det goda man har. Jag menar, vi som är kristna, vi tackar Gud för det vi har fått. Men när man tror att det är jag själv som har förtjänat det här då, som jag är med om eller som jag har. Och för andra, det ligger lite nära, det är när man tror att Gud har gett en gåvor och egenskaper för att man har förtjänat det. Jag är en god kristen, det är därför som jag får allt det här eller den här gåvan. Och det hör ju samman lite, vi hörde ju lite om andliga gåvor här och sådär. Att då är vi nog ute på fel is när vi, eller fel is, vad heter det? Hal is. När man tänker att ja, men jag förtjänar det här då som jag får av Gud. Den tredje grejen, då sa han, det är när man skryter över sånt som man inte har. Och då tog Hagman då ett som exempel nu för tiden om man skriver CV eller någonting. Och så skriver man kanske bre på lite väl om hur man är. Och det fjärde, det är då menar han att det är när man föraktar andra. Och tycker att det som jag har och gör, det är rätt. Men det som andra gör, det inte lika bra. Och den här fjärde punkten särskilt, det är den som Paulus är ute efter här. Att när man föraktar andra. För att det vi, om man skulle läsa kapitlet innan här, Romarbrevet 11, så ser man att de var lite osams i den här församlingen då, i Rom. Och det fanns både judar som hade blivit kristna och andra som hade blivit kristna. Och de här, de såg ner på varandra och tyckte att de liksom var bättre på något sätt. Och det är väl det här som ligger till bakgrunden på något sätt till då vad Paulus säger om att de inte ska ha för höga tankar om sig själva utan se på ett annat sätt. Och då är det hans lösning då. Ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör med självbesinning. Jag tycker om den engelska översättningen NIV här, för där står det så här. Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment. Tänk på dig själv with sober judgment, med en nykter bedömning. Sober, det är ju att man ska vara nykter då. Alltså att se på sig själv nyktert, med klar i huvudet, inte suddigt, utan klart. Att man ser verkligheten sån som den är. Och Hans Johansson, som också har skrivit en bok om just Romarbrevet, han resonerar också lite kring det här. Och han skriver att det här med självbesinning, det är lite svårfångat ord kanske, men att det handlar om att tänka sansat om sig själv. Det handlar om självkontroll, måttfullhet, gott omdöme, självrespekt. Så att det handlar alltså inte om att trycka ner sig själv och tänka att man är dålig, utan bara tänka helt enkelt rimligt, sansat, nyktert om sig själv. Och det är det här då som är utmaningen för församlingen i Rom också för oss. Helt enkelt se på oss själva så som Gud ser på oss, alltså i överensstämmelse med den verkligheten som är hans då. Och vi följer vidare Paulus här i tankegången. Då börjar han ju prata om de kristna som en kropp. Och det här är ju en genial bild. Alltså barn förstår ju det här. Att vi är olika kroppsdelar och vi måste fungera tillsammans. Så har vi ont någonstans så är det jobbigt för hela kroppen. Men om vi alla delar mår bra, då kan vi hitta på saker och göra mycket. Sådär. Och det handlar liksom om gemenskap då, att vi sitter allihop. Och det handlar också om beroende, att vi behöver varandra. Och Paulus, han vill uppenbarligen att de här församlingsmedlemmarna, de ska inse sitt beroende av varandra. Och att det då skulle få bukt med den här lite översittarfasonerna som de har hamnat i. Ja, vi kan hjälpa varandra att hitta vår plats. Vi kan uppmuntra varandra. Och till exempel, vi har ju ibland mindre grupper i församlingarna. Bönegrupper, eller vi har kanske några vänner. Det behöver inte vara i vår egen församling, men just i den kristna församlingen så där, som vi kan dela våra liv med. Och på så sätt få en mer och mer nykter bedömning kanske av oss själva och av varandra också. Och det är spännande här för Paulus, han flyttar ju liksom från individen till kollektivet, det här att han prövar i det enskilda hur vi tänker på oss själva och sen hur vi tänker på oss i samlingen. Och det hör liksom ihop att man inte kan skilja då på det här. Och både viktiga också, hur vi ser på oss själva och hur vi ser på samlingen. Och i första Korintierbrevet 12, det är liksom en parallelltext i det här lite kan man säga. Romarbrevet 12, första Korintierbrevet 12. Där så pratar han också om det här, Paulus, som församlingen som kropp. Och där är fokus just hur vi ser på varann och att vi inte ska se ner på varann. Och han skriver så här i vers 24. När Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen, för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Alltså lyfta upp de svagare och visa varandra omsorg. Det är ett annat sätt att förhålla sig än att bygga på sin egen självkänsla genom att se ner på andra eller till och med trycka ner och trampa på andra, som man kan bli frestad att göra kanske ibland. Och ett annat sammanhang där Paulus pratar om kroppen, han gör det vid några tillfällen, det är i samband med Herrens måltid. Och vi är tillsammans vid en första Korintierbrev 10, att det står så här: brödet som vi bryter, det är åt det gemensamma Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi fast många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Så det finns så många djup när vi firar nattvard tillsammans. Det är närheten till Jesus, det är något som vi tänker tillbaka på vad han har gjort. Och det är något som också visar framåt mot himlen och att vi ska tillsammans få ett där en dag. Men det är också det här med närheten till varandra som församling och som kropp. Vi har samma bröd, vi har samma kropp. Och när vi tar och den här metaforen då med kroppen, den går över till att Paulus börjar ge lite då exempel på olika funktioner som de olika kroppsdelarna har. Nådegåvor kallar han dem, och det var härligt att vi sjöng en sång om nåden här innan, om Amazing Grace, för att på något sätt är det nåden som ligger under hela den här texten, att det är inte vi som har nått liksom att komma med, utan det är Guds nåd som har gjort då allt, och vi kan vara tacksamma över det. De här nådegåvorna, de får vi från Gud, och vi får dem för att tjäna varandra och inte för vår egen skull då. Och det viktiga, det är inte liksom exakt vilken gåva vi har. Här var ju lite exempel på olika gåvor. Det är Messi och tröstens gåva, tjänandes gåva, undervisningens gåva och sådär. Och det finns andra ställen med lite andra exempel på de här gåvorna. Och det viktiga är ju inte då exakt vilka gåvor vi har, utan vad vi gör med dem. Hur vi låter Gud få använda oss med dem, i dem. Och jag läste något som Wilfrid Stinnesen hade skrivit. En katolsk munk som är död nu. Men han skrev så här om de andliga gåvorna. Att människan kan vara så angelägen om att få andens gåvor, så mån om att veta vilka gåvor som anden har tilldelat henne, att hon tillsluter sig för anden. Ingen gåva ges en gång för alla. Idag driver anden till att tala, imorgon till att lyssna. Idag är man profet, imorgon en liten ynklig människa. Och jag tyckte om det här lite just för att det vidgar perspektivet lite liksom, att det viktiga är inte vilka gåvor vi har, utan att vi alltid och varje dag får stå till Guds förfogande och ta emot de gåvor som han vill att vi ska använda och ha. Och för att känna varandra då. Och som avslutning på det här så ska vi se vad Paulus skriver precis innan den texten som jag har stannat lite vid här. I Romarbrevet 12. Där skriver han nämligen något om just det här och ställer sig till Guds förfogande och vara tillgänglig. Och det är Romarbrevet 12, vers 1-2. De två första verserna i kapitlet innan den texten då vi har läst. Där står det så här. Därför ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och frambära sig själv som ett offer, det är kanske inte ett språkbruk vi använder så här till vardags. Men det handlar just om det här och lämna det som är jag och det som är mina gåvor och så till Gud. Och låta sig användas så som han vill. Det handlar om att gå in i just den här verkligheten som är Guds verklighet. Och leva i hans rike. Guds rike brukar vi prata om. Det handlar om att jag får ge mig själv allt som jag är till Gud och ta emot det som han vill ge till mig. Och att när jag gör det här, då är inte jag slav under den här världens makter. För jag tillhör ett annat rike. Ett annat sätt att se på tillvaron. Jag behöver inte anpassa mig efter den här världen. Anpassa er inte efter den här världen. Runt omkring oss är det starka och framgångsrika människor som är de som bestämmer. Men Jesus säger så här, att här på jorden är det härskarna och herrarna som bestämmer. Men så är det inte bland er. Så är det inte bland er. För i Guds rike så är det annorlunda. Och här får jag ett alternativ till de rösterna som vill säga att jag är värdelös. Eller de som vill säga att jag nog är lite bättre än alla andra. Och vare sig de här rösterna kommer från insidan eller från utsidan då, så får jag ett alternativ. Här har jag min plats i Guds stora familj, i Kristi kropp. Och det är det som blir min verklighet. Och min bön är att den verklighet som är Guds verklighet också skulle få bli mer och mer din och min verklighet. Och att vi får leva tillsammans som Kristi kropp och med för upptäcka om vad det kan betyda vem jag är som person och vem vi är tillsammans. Vi kan väl be tillsammans igen. Herre, vi tackar dig för din nåd. Vi tackar dig för att du är den som ger och ger och vi får ta emot varje dag från dina utsträckta händer, Herre. Herre, vi tackar dig för den här texten som handlar om din fantastiska tanke om församlingen som en kropp. Gud, vi vill nu lämna oss själva som ett offer, som någonting som behagar dig, Herre. Och vi ber att du skulle använda oss på det sätt som du vill. Vi ber om hjälp att se på varandra också med dina ögon. Precis som vi också vill se på oss själva med dina ögon. Hjälp oss så att din verklighet blir vår verklighet, Herre.